Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med att påminna om att vi måste förbli i Jesus. För eljest blir vi bara en ljudande malm eller en skrällande symbol. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. När vi nu alltså kommit till första Korinterbrevets 14 kapitel så befinner vi oss fortfarande i den del av brevet till Korint som handlar om nådegåvorna, församlingens utrustning. Kapitel 12 talade om utdelandet eller fördelandet av de andliga gåvorna. Gåvorna blev givna för att bevara enheten i församlingen som är Kristi kropp på jorden. Varje enskild i församlingen har en gåva eller utrustning, men allt ska fungera tillsammans såsom lemmarna i kroppen. Ögat kan inte göra det som örat gör, och örat kan inte göra vad ögat gör. Var och en måste fylla sin funktion. Vi har i kraft av den helige ande blivit en del av Kristi kropp, och vi har blivit placerade där för att använda vår gåva till församlingens tjänst. I slutet av kapitel 12 så sa Paulus att vi skulle sträva efter de nådegåvor som är störst, men att han ville visa oss en ännu bättre väg, och den vägen är genom kärlek. Efter att han gett församlingen perspektiv på de andliga tingen och påmint dem om de tre viktigaste sakerna i livet, tron, hoppet och kärleken, som alltså är förblivande i motsats till nådegåvorna. Men han poängterar samtidigt klart att det inte är någon motsättning, men ett både och. Vi läser första Korinterbrevet 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. I norsk bibel är det översatt sök med iver att få del i de andliga gåvorna. Iver efter andliga gåvor. Ja, det borde vara normalt för en kristen. Men lägg märke till att Paulus skiljer mellan andens frukt och andens gåvor. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. I Galaterbrevet 5, vers 22 och 23 står det: andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och dessa frukter är långt viktigare än andens gåvor. Men det är som sagt ingen motsättning. Men det är som om Paulus ville säga: rikta din uppmärksamhet mot andens frukt i ditt liv, men sök också vinna de andliga gåvorna. Vi läser första Korinterbrevet 14, vers 2 till och med 5. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. När vi nu hört vad Paulus sagt om kärleken, att utan kärleken har ingenting något värde, och att kärleken är det förnämsta av allt, högre än alla nådegåvor och andeverkningar, högre till och med än tron och hoppet. När det är så, borde vi framför allt be om att få kärleken, som är en andens frukt, och samtidigt söka vinna de andliga gåvorna. Det är uppenbart att han ger tungomålstalandet en begränsad plats. Men det är inte sant att han säger att den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Det är viktigt att lägga märke till det lilla ordet om inte. Det står den som profeterar är för mer än den som talar tungomål om inte denne uttyder sitt tal, så att församlingen blir uppbyggd. Men det är samtidigt intressant att vara klar över att Jesus aldrig talade tungomål. Och Bibeln har inte återgivit något tillfälle efter pingstdagen då apostlarna talade tungomål. Inte heller finns det återgivet något tillfälle då Paulus talade tungomål i församlingen. Fastän vi vet att han hade den gåvan och tydligen använde den flitigt i sin ensamhet. För i vers 18 säger han, jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla. Under de 2 år han hade varit verksam i Korint hade alltså Paulus i lönnkammaren talat mera i tungor än någon av dessa som var så stolta över den gåvan och annonserade den för alla. Men först nu, 5 år senare, berättar Paulus det för församlingen. Och hade han inte sett sig tvungen att korrigera dem när det gällde de här tingen, så hade han sannolikt aldrig sagt det. Men Paulus vill att de ska vara klara över att det är kärleken som de ivrigt ska sträva efter. I Uppenbarelsebokens 2 kapitel så säger Herren till församlingen i Efesus, men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och församlingen i Efesus, det var inte en slö eller overksam församling. För i Uppenbarelseboken 2, vers 2 till och med 4 så står det, jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat, men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Och Paulus inleder ju 1 Korinterbrevet 14 med orden, sträva ivrigt efter kärleken. För den som får nåd att bli bevarad i den första kärleken, för den så får också nådegåvorna sin rätta plats. Thank you. Det är tre andliga gåvor som Paulus fokuserar på här i kapitel 14. Det är profetiskt tal, tungotal och tydning. Har du lagt märke till att det mycket sällan refereras till tungotal annat än i dessa tre kapitel i Korinterbrevet? Det refereras till det i Markus 16, vers 17, där Jesus befaller sina lärjungar att gå ut och förkunna evangeliet för hela världen. Då var tungotalet ett av de tecken som skulle stadfästa deras förkunnelse när evangeliet nådde till en ny plats. Och så Cornelius och hans hus talade i tungor när de första gången hörde evangeliet förkunnas av aposteln Petrus. I Apostlagärningarna 10, verserna 44 till och med 46 står det: medan Petrus ännu talade föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Denna händelse i Cornelius hus blir också kallad för hedningarnas pingst. Och när Paulus mötte några av Johannes lärjungar som bara hade blivit döpta med Johannes dop och för vilka det inte hade blivit förkunnat att anden hade blivit utgjuten, så står det i Apostlagärningarna 19, vers 1 till och med 6. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han hade rest genom höglandet. Där träffade han några lärjungar och han frågade dem: tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom: nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgjuten. Då frågade han: vilket dop blev ni döpta med? De svarade: med Johannes dop. Paulus sade: Johannes döpte med omvändelsens dop och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga på Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn. Och när Paulus lade händerna på dem kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profeterade. Även i Apostlagärningarna 19 är det alltså inte en funktion i det vanliga församlingslivet det talas om, utan snarare en poängtering av att Johannesdopet inte kunde skänka den helige ande. Det var genom förkunnelsen av evangeliet som församlingarna blev till. Och det ser inte ut som om tungotalet hade någon betydelsefull plats i de första kristna församlingarna. För tungotalet nämns faktiskt inte i det nya testamentet på andra ställen än det vi här citerat. Och så här då i Korinterbrevet. Och orsaken till att Paulus här skriver om den är ju just därför att tungotalet hade börjat dominera i församlingen i Korint. Paulus menar uppenbart att de lade för stor vikt vid tungotalet. Vi läser första Korinterbrevet 14, verserna 6 till och med 9. Antag, mina bröder, att jag kommer till er och talar tungomål. Vad hjälper det er om jag inte meddelar er någon uppenbarelse eller kunskap eller profetia eller undervisning? Även om livlösa instrument som flöjt och harpa ger ljud ifrån sig, hur ska man kunna uppfatta vad som spelas om det inte är någon skillnad på tonerna? Och om en trumpet ger otydlig signal, vem gör sig då redo till strid? Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Ni kommer att tala ut i tomma luften. Det är som om Paulus säger att tanken med ett instrument är ju att använda det för att spela melodier, inte bara skapa en massa oljud. Om ni inte talar begripliga ord, så talar ni egentligen bara i tomma luften. Medan talet i församlingen borde vara av sådan art att orden tröstar, lär, förmanar och varnar. Alltså något att bita i, märgstarka rätter med salt i kosten. Det som i vår sekulariserade tid kallas för uppbyggelse är ofta det rakt motsatta av vad Paulus kallade uppbyggelse. Vi läser verserna 10 till och med 12. Hur många språk det än kan finnas i världen, så är inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder, blir jag en främling för den som talar, och den som talar blir en främling för mig. Så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Paulus vill inte på något sätt tona ner betydelsen av nådegåvor och andlig utrustning. Sök andens gåvor i överflöd, säger han. Men sök sådant som uppbygger församlingen. Om jag reser till Rumänien och predikar på svenska, så är det helt meningslöst för de som lyssnar, även om jag själv vet vad det betyder. Till Korint så kom folk ifrån alla kanter av det romerska imperiet, och de talade sitt hemlands språk, samtidigt som de ofta även talade grekiska, som var romarrikets gemensamma språk. Så i Korint var man van att höra en massa språk som man inte förstod något av, så illustrationen var mycket aktuell för dem. Även om språket hade en mening för de som talade det, så stod ändå den utanför som inte kunde det språket. Och på samma sätt är det med tungotalet, säger Paulus. Men lägg nu märke till att Paulus inte säger: därför borde ni helt sluta med att tala i tungor. Nej, han säger vers 13: därför skall den som talar tungomål be om att kunna uttyda det. Och om du inte själv har tydningen, så förvissa dig att någon annan i församlingen har den innan du talar i tungor i församlingen. Vers 14 till och med 16. Ty om jag talar tungomål när jag ber, så ber min ande, men mitt förstånd bär ingen frukt. Vad innebär nu detta? Jo, jag vill be i anden, och jag vill också be med förståndet. Jag vill lovsjunga i anden, och jag vill också lovsjunga med förståndet. Men om du tackar Gud i anden, hur ska då den som inget förstår kunna säga sitt amen till din tacksägelse? Han förstår ju inte vad du säger. Vår tunga bör inte vara för mycket i verksamhet när den inte är behärskad av förståndet. Och den troende ska inte vara som ett barn när det gäller förståndet, men vara som ett barn när det gäller att lita på sin far och vara beroende av honom. Det är uppenbart att Paulus önskade tillrättavisa dessa som menade att det var för mer att tala i anden än att bara tala med förståndet. Det var som om de hade glömt att det faktiskt var Gud som hade skapat också förståndet. Därför önskar Paulus att tala församlingen i Korint till rätta, eftersom såväl det extatiska som det förståndsmässiga talet kan vara andligt. I en sann kristen församling kan båda förekomma, men det extatiska hör till nybörjarstadiet, medan det förståndsmässiga tillhör mognaden. Låt oss komma ihåg det. Jag må inte bli för upptagen av den bön som inte bär någon frukt för mitt förstånd, men jag vill be i anden liksom jag också vill be med mitt förstånd. Läser i första Korinterbrevet 14, verserna 17 till och med 19. Du gör rätt i att tacka Gud, men den andre blir inte uppbyggd. Jag tackar min Gud, jag talar tungomål mer än ni alla, men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra, en 10 000 i tungomål. Det är verkligen klar besked. Försök tänka er, säger Paulus, hur det ville vara för en hedning eller en ofrälst som kommer in i en kristen församling där alla som står upp och säger något talar i tungor. Han måste ju tro att ni är inte riktigt kloka. Och han vill inte alls få någon välsignelse genom det. Den ofrälste blir ju inte vunnen genom tungotalet, utan tvärtom så kommer han att bli mer stadfäst i sin otro. Men då är det något helt annat om alla som talar undervisar med profetisk kraft och förkunnar Guds ord. Paulus kallade de kristna i Korint för spädbarn i Kristus, kötsliga kristna. Och nu säger han att de inte längre ska uppföra sig som barn, verserna 20 till och med 22. Bröder, var inte barn till förståndet. Var istället barn i fråga om ondskan och vuxna till förståndet. Det står skrivet i lagen: genom folk med främmande språk och främmande läppar skall jag tala till detta folk, och inte ens då ska de lyssna på mig, säger Herren. Så är tungomålstalen ett tecken, inte för dem som tror, utan för de otroende. Under det att profetian är ett tecken, inte för de otroende, utan för den som tror. Erling Danbolt säger: hade de i Korint förstått betydelsen av tungotalet, hade de insett att vid församlingssammankomsterna så har obegripligt tungotal ingen mission att fylla. Tungomålstalet är ett domstecken, inte ett frälsningstecken. Så länge folket inte förhärdade sig så talade Gud till dem genom profeter. Men när de inte ville lyssna till profetens kallande rop, som var både klart och möjligt att förstå, så mötte de Guds straff genom ett folk som talade ett obegripligt språk. Men det förde dem inte till frälsning, men det blev ett vittnesbörd om Guds dom. Så är tungotalet ett tecken, inte till frälsning för den troende, men till dom för den som inte tror, som genom det obegripliga tungotalet bara förs vidare i sin otro. Dessa ord är ju verkligen en allvarlig påminnelse till dessa som är mer upptagna av tungotalet än av att lyssna till Guds klara ord till dem genom den profetiska förkunnelsen. Den profetiska undervisningen i ordet är tecknet för den troende och för den som verkligen vill gripa tron. För i kraft av den profetiska undervisningen kommer deras synder att bli uppenbarade och deras otro blir avslöjad. Och den som lyssnar kommer att upptäcka vad som bor i hans hjärta, och då är han redo att böja sig för Gud. Och det försöker Paulus göra klart för församlingen i Korint. Därför uppmanar han dem att sträva ivrigt efter kärleken, men också söka vinna de andliga gåvorna, och då framför allt profetians gåva. Och det som det hela handlar om, det är att böja sig för Gud. Det handlar om att ordet från Gud förkunnas med personlig tilltalsform till den enskilda. Och det kan ske så klart och överbevisande att till och med den utanförstående kan förstå att han har att göra med den levande Gud. Och det är hur just det går till Paulus har försökt att skildra här i kapitel 14. När ordet förkunnas med profetisk kraft, vad sker då? Då blir syndaren avslöjad, och som Paulus säger i vers 25, hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er. Det borde vara målet med samlingarna även i Korint, säger Paulus. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva, och be om andens frukter i ditt liv. Om du som är ond förstår att ge dina barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte din himmelske far ge den helige ande åt dem som ber honom? Gud är god.